Pretty Little Liars, nummer 5, Syndig, av Sarah Shepard. Till Colleen, Kristen, Greg, Ryan och Brian. Solen lyser även på den orättfärdiga. Lucius Annaeus Seneca. Läsa tankar. Visst skulle det vara kul att kunna läsa tankar. Tänk om våra huvuden vore likadana som de där väskorna som var så moderna för ett tag sedan, där man kunde se bilnycklarna och läppglanset genom det genomskinliga yttertyget. Då skulle du inte behöva undra vad regissören egentligen tyckte när han sa "bra jobbat" efter att du hade provspelat med skolmusikalen. Eller om din attraktiva tennispartner tyckte att din rumpa var sexig i Lacoste-kjolen när ni spelade mixdubbel. Eller om din bästa kompis var sur för att du umgicks med killen med det urgulliga leendet på nyårsfesten istället för att vara med henne. Du skulle bara kika in i hennes huvud och veta. Dessvärre är våra huvuden bättre förseglade än Pentagon. Ibland råkar folk visserligen avslöja fragment av vad som pågår där inne. Som när regissören gör en grimas efter att du har missat höga A eller när din kompis frostigt ignorerar alla dina sms den 1 januari. Men vanligtvis lägger man inte märke till sådana tecken. Faktum är att en viss populär Rosewood-kille gav en tydlig fingervisning om vad som rörde sig i hans vidriga lilla hjärna för 4 år sedan. Men folk höjde knappt på ögonbrynen. Om de hade varit uppmärksamma är det möjligt att en viss vacker tjej fortfarande hade varit i livet. I cykelstället utanför Rosewood Day stod flera färgglada, exklusiva, 24 växlade cyklar som Noel Kahns pappa hade fått av Lance Armstrongs PR-agent samt en Clarossa sparkcykel som var så välputsad att den glänste. Några sekunder efter att det hade ringt ut och sjätteklassarna började svämma ut över skolgården skuttade en tjej med frissigt hår klumpigt fram mot cykelstället och gav sparkcykeln en kärleksfull klapp innan hon låste upp det gula bygelåset runt stången. Ett flygblad som smällde mot stenmuren bakom cykelstället fångade hennes uppmärksamhet. "Hallå där", sa hon till sina tre kompisar vid fontänen. "Kom hit." "Vad är det, Mona?" Fay Templeton försökte trassla upp snöret till sin nya fjärilsformade jojo. Mona Van Der Waal pekade på papperslappen. "Kolla!" Chassie Bledsoe sköt upp de lila solglasögonen i pannan. "Wow!" Jenna Cavanaugh bet på en babyrosa tumnagel. "Detta är stort," sa hon med sin ljuva stämma. En vindby lekte ta fatt med några vilsekomna löv som smitit från den prydligt hoprafsade högen på marken. Det var i mitten av september, några veckor in på den nya terminen, och hösten hade gjort sitt intåg. Turister från hela östra USA kom körande till Rosewood i Pennsylvania för att få uppleva det mörkröda, orangefärgade, gula och gyllene lövverket. Det var som om något i luften gjorde höstlöven extra vackra. Detta något förgyllde även allt annat i Rosewood, som Golden Retriever-hundarna med sina blanka pälsar som skuttade runt i de välskötta rastgårdarna. De äppelkindade bebisarna som låg mjukt nerbäddade i märkesbarnvagnarna och de muskulösa fotbollsspelarna som sprang omkring på planen utanför Rosewood Day, stadens mest exklusiva privatskola. Aria Montgomery betraktade Mona och de andra från sin favoritplats på skolans låga stenmur med skissboken i knät. Hennes sista lektion för dagen var bild och läraren, Mrs. Cross, brukade låta henne strosa runt på skolan och teckna av det hon kände för. Mrs. Cross påstod att det berodde på att Aria var en sådan överlägsen konstnär. Men Aria misstänkte att det i själva verket var för att hon gjorde läraren nervös. Trots allt var jag den enda tjejen i klassen som inte småpratade med kompisen eller flörtade med killarna medan de jobbade på sina stilleben. Aria önskade förstås också att hon hade haft vänner, men det innebar inte att det var rätt av Mrs. Cross att bannlysa henne från klassrummet. Scott Chin, en annan sjätteklassare, var nästa person att få syn på flygbladet. Häftigt, sa han.